Så om ni har Bibeln med er, slå upp första Samuelsboken kapitel 1. Jag läser från vers 1. I Ramataim Sofim i Efraims bergsbygd bodde en man som hette Elkana. Han var son till Jeroham, son till Elihu, son till Tohu, son till Suf, en efraimit. Elkana hade två hustrur. Den ena hette Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn, men Hanna hade inga. Elkana gav sig år efter år iväg från sin stad för att tillbe och offra åt Herren Sebaot i Silo, där Elis båda söner Hofni och Pinnehas var Herrens präster. Den dag Elkana bar fram sitt offer brukar han ge sin hustru Peninna och alla hennes söner och döttrar var sin del av offret. Men åt Hanna gav han en dubbelt så stor del, till han hade henne kär, även om Herren hade gjort henne ofruktsam. För att göra henne upprörd brukar hennes medtävlerska retas mycket med henne, därför att Herren hade gjort henne ofruktsam. Detta pågick år efter år. Varje gång Hanna gick upp till Herrens hus retades Peninna med henne på samma sätt. Okej, bakgrunden till den här texten, det är att Israel befinner sig i en väldigt besvärlig, svår period. Det är åren före kung David. Åren före de har kung överhuvudtaget. Och filisterna har blivit allt starkare. De har invandrat från ön Kreta och har med sig mäktiga vapen jämförelsevis. Svärd, spjut, sköldar och sådär. Och Israels folk har inte en chans mot dessa. Så det blir jobbigare och jobbigare och israelerna får det svårare och svårare. Och nu är de i ett läge där det är riktigt risigt. Och då kan man tänka sig att Gud kunde naturligtvis ha valt att själv stiga ner på jorden, befria sitt folk och rädda dem från detta besvär. Men Gud har en plan. Han vill nästan varje gång använda oss människor för att rädda oss. Och den här gången så tänker han använda Samuel. Men problemet är att han är inte född än. Och hans mamma Hanna kan inte få barn. Hur ska det här gå till liksom? Det är liksom förutsättningarna nu. Och när vi kom in här i texten så står det att Elkana hade två hustrur. Och då kan man ibland undra, aha, tillåter Bibeln två hustrur? Får man ha två fruar? En del karar kanske tänker, jaha, vad trevligt liksom. Och de flesta andra av oss tänker, åh fy, en till liksom. Hur ska det gå med tjat? Nej, jag skojar bara. Så är det ju såklart inte. Men hur som helst så Bibeln förespråkar inte polygami. Alltså att man har mer än en hustru. Den gör inte det. Men ibland så förekommer det i Bibeln. Och jag tror i nästan alla fall så slutar det i bråk. Som vi har precis läst nu om Hanna och Peninna. Det är inte att förespråka. Men som tur är så Bibeln är inte en berättelse av en massa perfekta människor som har ett perfekt liv. Utan Bibeln är full av människor som ställer till det för sig och misslyckas och bara är allmänt besvärliga. Liksom. Precis som alla andra människor här i församlingen. Vi är också sådana. Så Bibeln, vi kan känna igen oss i de här berättelserna, de här personerna. Och jag vill börja med Peninna, hon som var en mobberska. Och till en början så kan det vara lätt att tro att Gud är orättvis. Varför ger han Peninna som är så taskig? Liksom? Varför ger han henne en massa barn? Och Hanna som verkar vara en fin och from kvinna till synes. Hon får inga barn. Varför är Gud så här? Och du känner säkert igen dig i situationer i ditt liv när du har tänkt sådana här tankar. Varför, Gud? Varför fick inte jag det där som du gav den personen som är jättejobbig? Och så vidare. Men innan vi låter den tanken landa så vill jag bara påminna oss själva om att tänk om Gud skulle vara rättvis mot oss. Då skulle det vara kört för alla oss. Då skulle ingen av oss få något från Gud. Därför att vi har alla ställt till det för oss. Vi har alla varit taskiga mot folk. Vi har alla gjort dumma saker som vi ångrar. Skulle Gud alltid behandla oss som vi förtjänar, då skulle vi ligga väldigt risigt till. Alltså. Vi ska vara glada över att Gud har välsignat Penina. Gud kan välsigna även den som är taskig. Och vi ska vara glada över det. Men om vi då går över till Hanna. Lade ni märke till när jag läste nu att vem det var som hade gjort henne barnlös? Det var Gud som hade gjort Hanna barnlös. Man kanske inte tänkte på det, ni kanske tänkte på det när jag läste texten, men aha, nej men vad konstigt det blev nu liksom. Varför gjorde Gud henne barnlös? Det här är inte alldeles ovanligt i Bibeln faktiskt. Det är ganska vanligt nästan att en barnlös kvinna väljs ut av Gud att få ett stort uppdrag. Vi har många sådana exempel. Vi har Sara, Abrahams fru. Vi har Maria, Jesu moder. Och så vidare och så vidare. Det är en lång lista på människor, på kvinnor som inte kunde få barn, som Gud väljer ut. Det här visar oss att ibland kan man få en föreställning om att Gud är en avlägsen Gud som bara lyssnar på stora mäns böner. De här stora kungarna i Bibeln, han lyssnar på deras böner, han leder dem, de stora ledarna. Liksom. När det är förbön i församlingen, då är det viktigt att det är pastorn som ber. Därför att Gud lyssnar på han. Liksom. Men, som tur är, så lyssnar Gud även på en liten, enkel kvinna som är i en väldigt besvärlig situation. Och hon är mobbad, hon har ingen till sin hjälp. Gud ser henne. Det visar oss den här texten. Han tar sig an en kvinna som ingen annan tog sig an. Gud är inte bara de stora, pampiga ledarnas Gud, utan han är även en liten, enkel kvinnas Gud. Till en början då så kan det verka som att Gud är hjärtlös när han gör så här mot Hanna. För det är Gud som gör så här mot Hanna. Men Gud ser alltid längre än vad vi gör. Gud har ett syfte med det här. Och han låter Hanna gå igenom en väldigt besvärlig period. Därför att han har en plan. Tänk dig, föreställ dig ett hungrigt barn. Som skriker efter mackor. Därför att barnet är så hungrigt. Och så har vi barnets favoritmat inne i ugnen. Och om barnet bara väntar en liten stund till så ska den få sin favoritmat. Men om den redan nu äter upp sina mackor, då kommer den vara för mätt för att kunna äta sin favoritmat. Så vi måste tänka på det längre perspektivet som Gud har. Och det kanske inte Hanna ser här, men Gud ser det och därför har han gjort så här. Ja, och för att ytterligare vi ska förstå Hannas utsatta situation så måste vi förstå att för kvinnor i Israel på den här tiden var det här kanske det absolut värsta som kan hända. Idag kan en kvinna få ett helt okej, fullgott liv även utan barn liksom. Det är inget märkligt med det egentligen. Men för Hanna på Israels tid, syftet med en kvinnas liv var ju att man skulle föda barn åt sin man och föra hans namn vidare. Därför var det många män som skaffade också många kvinnor för att få många barn, för att föra namnet vidare och bli en stor släkt. Det var kvinnans roll. Tänk dig Hanna som inte kan få barn. Så hon hade allt emot sig. Nu kommer vi till nästa del i texten. Vers 8. Nu grät Hanna och ville inte äta något. Då sa hennes man Elkana till henne. Hanna, varför gråter du? Varför äter du inte? Varför är du så ledsen? Är inte jag mer för dig än 10 söner? Sedan de hade ätit och druckit i Silo reste sig Hanna och gick till Herrens tempel där prästen Eli satt på sin stol vid dörren. Hon var djupt bedrövad och började be till Herren under häftig gråt. Hon gav ett löfte och sa, Herre Sebaot, om du vill se till din tjänarinnas lidande och kom ihåg mig och inte glömma din tjänarinna utan ge henne en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela hans liv och ingen rak kniv ska komma på hans huvud. När hon länge bad inför Herren gav Eli akt på hennes mun. Hanna talade i sitt hjärta och bara hennes läppar rörde sig, men hennes röst hördes inte. Då trodde Eli att hon var drucken. Därför sa han till henne, hur länge ska du bära dig åt som en drucken? Se till att ruset går av dig. Nej, min herre, svarade Hanna. Jag är en hårt prövad kvinna. Vin och starka drycker har jag inte druckit, men jag utgöt min själ för Herren. Ta inte din tjänare för en dålig kvinna. Det är på grund av min stora sorg och smärta som jag har talat ända till denna stund. Då svarade Eli henne, gå i frid och må Israels Gud ge dig vad du har bett honom om. Hon sa, låt din tjänarinna finna nåd för dina ögon. Så gick hon sin väg och tog sin mat och såg inte längre sorgsen ut. Ska vi börja med Elkana, Hannas man. Visst är det märkligt att det har gått 3000 år och fortfarande har vi karlar inte förstått ett dyft liksom. Här har vi en hårt prövad kvinna som sagt. Hon är bedrövad. Och så säger han till sin fru, du har ju mig. Ja, det är därför jag gråter, tänker jag att han har svarat. Nej, men att man inte förstår liksom. Han förstår inte sin kvinna här. Och inte nog med att Hanna är mobbad, hon är missförstådd av sin man. Nu dessutom så får hon prästen emot sig. När hon sitter där och vänder sig desperat till Gud i bön, då tror prästen att hon är full. För att hon är ledsen. Hon har verkligen alla emot sig. Och jag skulle bara vilja, för att inte det här ska bli en berättelse om något som hände för 3000 år sedan, så vill jag bara, liksom, är du i en desperat situation? Det kan röra sig om andra saker givetvis. Alltså saker som du längtar efter, som du har bett om, som du söker av hela ditt hjärta. Vänd dig till Gud. Gör som Hanna. Gud hör din bön. Ja, i alla fall. Hanna, hon ger Gud ett löfte. Om Gud ger henne en son, så ska hon ge sonen tillbaka. Det är ett fint löfte. Och jag tror att det är själva nyckeln till varför Hanna fick gå igenom det här. Därför att Gud ville ha det löftet från Hanna. Och han väntade tills hon blev så desperat så att det var det enda som återstod. Ja. Får jag ett barn så ger jag bort det till dig, Gud. Gud väntade. Han drev henne till det här läget. Tills hon var redo att ge allt till Gud. Då kom barnet liksom. Och jag tror inte att Hanna hade varit beredd att ta det steget. Om hon inte hade blivit så förtvivlad och desperat. Och här tror jag att vi kan lära oss någonting. Att Gud, ibland när vi är med om jobbiga saker i vårt liv, vi kanske inte alltid ska se det som att det bara är jobbigt, utan kanske försöker Gud tala till oss, visa oss att jag ska lära dig någonting genom den här ökenvandringen, det här jobbiga som du går igenom nu. Du kommer att komma ut starkare från det här. Det kan också vara så att när allting är bra i livet, då vänder vi oss ju inte till Gud så ofta. Det är ju först när vi får det besvärligt. Om vi kunde vara lite snabbare med att be till Gud även när livet är gott, då kanske vi inte hade hamnat i de besvärliga situationerna som tvingade oss till att be. Jag tror det kan vara bra att man försöker hitta en balans i det här. Att man umgås med Gud och ber och har en relation med Gud, en riktig relation med Gud, kontinuerligt. Så kanske man slipper många grejer som Gud kanske behöver lära oss. Liksom. Hur som helst. Hanna, hon försvarar sig inför prästen och säger, jag är inte alls full. Jag är bara förtvivlad. Jag utgjuter mitt hjärta till Gud. Liksom. För han lyssnar. Då svarar Eli, och ni ska veta att Eli, om man läser vidare i några kapitel, så märker man att prästen Eli är en väldigt knepig präst. Han är ingen gudsman om vi säger så. Det finns en helt klar anledning till att profeten Samuel behöver födas. För prästerna sköter inte sitt jobb. Men här verkar han lyssna på Guds röst. Han blir så paff att han har svarat tillbaka. Så han bara säger att, oj, Gud kommer ge dig vad du har bett om. Och det är inte varje gång som en präst eller pastor som, när han säger någonting som det nödvändigtvis måste vara från Gud. Men här var det. Här var det från Gud. Eli lyssnade, han förstod att det här var, Hanna kommer bli välsignad av Gud, och han förmedlade det till henne. Och Hanna trodde på det. Hon åt och hon gick hem. Och jag vill uppmana dig till att, har du en sorg, har du ett besvär i ditt liv som är tungt, en börda som du bär på, släpp ut det. Låt det, ge det till Gud liksom. För jag tänker så här att, tänk om Hanna inte hade gett det här till Gud. Tänk om hon hade stängt det inom sig. Tänk om hon hade liksom låtit det här få bli en hårdare och hårdare börda in i hjärtat. Vad hade hänt liksom med Hanna? Hon har blivit bitter. Hon har blivit sur på Gud resten av sitt liv. Vi kan inte veta vad Gud vill ge oss, men vi kan ge till Gud våra böner. Vi kan släppa ut och ge det till Gud. Jag ska läsa avslutningen här. Från vers 19. De steg alla upp tidigt följande morgon. Och sedan de tillbett inför Herren vände de tillbaka och kom hem till Rama. Elkana kände sin hustru Hanna och Herren kom ihåg henne. Hanna blev havande och födde en son när tiden var inne. Hon gav honom namnet Samuel, till hon sa, av Herren har jag begärt honom. Visst är det en fin avslutning? Ur någonting litet så kan någonting stort födas. Kom ihåg det. Att när det är som värst, när man har nått liksom botten av allting, när man är som mest förtvivlad och desperat, ge allt du har till Gud, för Gud kan göra under vid de tillfällena liksom. Vad du får för svar från Gud, det kan inte jag veta, men att du ska ge det till Gud, det kan jag råda dig till.